Hej min vän, Gustav Oskarsson här, vd på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på driva-eget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Hej kompis och varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things. Gustav Oskarsson här som vanligt. Idag får jag finbesök av Kristina Linde som har grundat Lexington. Såklart känner du igen det. Du vet kanske också att de omsätter 300-400 miljoner någonstans. De gjorde en börsnotering, de har sålt bolaget. Det är en fantastisk entreprenörsresa som jag verkligen vill dela med dig. Ett väldigt, väldigt spännande samtal också om livet, om vanor, om att jobba ihop med sin man och de värsta och bästa delarna av att bygga ett bolag. Så luta dig tillbaka och njut av mitt samtal med Stina Linde. Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Kristina Linde.
Tack.
Läget?
Bra, härlig morgon.
Fantastisk morgon. Vi är i juni. Och hur är du som person? Känner du dig ofta som en vanlig medelsvensson eller är du mer en badass, cool entreprenörspersonlighet? Om du får bedöma dig själv.
Alltså det är absolut ingenting som jag någonsin har funderat över.
Var det en ny fråga alltså?
Ja, det var en ny fråga för mig. Nej, men jag är väl den jag är liksom. Och jag drivs nog väldigt mycket av saker som jag vill göra och sådär. Så att det kan väl i vissa fall säkert vara en badass person, men i andra fall är jag säkert ganska vanlig också. Mm.
För du var ju, innan du startade Lexington, som vi ska komma in en del på i alla fall, framförallt vill jag prata om dig och drivkrafter och vanor och allt vad det kan vara. Minns jag rätt att du jobbade på högstadiet innan?
Ja, det var en väldigt kort period. Ja. Jag studerade till lärare mest för att det var vid den här tiden var det på något sätt så att det var självklart i min familj att jag skulle studera, men inte så noga till vad egentligen. Utan, och då var det lite grann så att man kunde ett antal högskole- eller universitetsutbildningar när man kom från en mindre stad som jag är uppväxt i, Nyköping. Ja. Och den ligger tillräckligt långt men tillräckligt nära Stockholm för att vara lite i skuggan av storstaden. Också. Så målet var ju att komma till Stockholm då och plugga. Och då blev det lärare. Min mamma var lärare, men jag ska inte säga att det var liksom ingenting. Alltså det mer eller mindre bara blev så. Jag gillade det och jag har haft mycket nytta av det. Men jag jobbade egentligen bara 1,5 år. Men det stämmer, det gjorde jag ju.
Mm. Men vad var det som hände sen då? För att Lexington, kom det som en idé till dig? Eller hur,
nej, det var liksom tredje bolag. Det var faktiskt två olika innan dess.
Ja, vad gjorde du innan?
Först så hade vi butiker. Jag måste säga att jag hade ju också träffat min man då, partner, också affärsmässigt har alltid varit. Men han hade gått handels, marknadsföring. Och tyckte väl att i princip alla idéer som jag hade var bra, att man kunde göra någonting av dem.
Alltså möjligheterna.
Och jag hade inte riktigt den bilden. Jag var inte uppväxt, hade inte den bakgrunden. Egentligen hade jag mer av den bakgrunden entreprenörsmässigt än vad jag liksom förstod. Men det var liksom egentligen en generation tillbaka. Han sa liksom att allt som jag kom på, för jag alltid haft en massa idéer, ja, men det kan vi göra, det gör vi. Mm. Och sen började jag göra mer och mer och insåg att det gick liksom. Blev det först butiker och sen blev det ett annat varumärke som heter Arctic Wool Design, som var ullfiltar som jag vävde på ett litet väveri i Norrland och sålde mest på export faktiskt, av alla möjliga länder. Mycket Tyskland, Frankrike och sådär. Men även Korea. Och sen kom Lexington in i bilden. Så det var ju som tredje bolaget.
Mm. Men allt byggde väl ändå på ett gemensamt intresse för, ska vi kalla det inredning? Eller vad är liksom core-intresset i dina företag?
Nej, då måste jag nog beskriva mig själv lite grann som person. För sen händer det ju en massa saker på resans gång. Med liksom, men jag brukar beskriva mig som att jag är en kreativ person men också en affärsmässig person. Jag skulle säga att de två delarna, kallar det för vänster eller höger hjärnhalva eller kallar det för vad du vill. Men de två har alltid verkat lika jämnt för mig på något sätt. Så att det har alltid funnits. Jag har alltid gillat det affärsmässiga lika mycket som jag gillar det kreativa. Så den kombinationen har alltid varit viktig. Annars har jag tyckt att det var så intressant.
Mm. Och med din man, det blir väldigt spännande just den konstellationen i att du ser idéerna men att han ser möjligheterna. Kan man se det som en sån?
Ja, absolut. Och sen kunde han ju också en massa saker som inte jag kunde. Jag hade ingen aning om hur man startar bolag till exempel. Det är inte så svårt i Sverige, men jag visste inte hur man gjorde eller liksom. Och alla såna där saker var ju då att det blev liksom.
Och tänk så många som finns där ute med idéer som inte har den. Alltså en katalysator kanske man behöver för att få det att hända.
Ja, katalysator, och sen så mitt mantra är väl mycket att man måste göra sakerna. Du kan inte bara sitta och tänka eller drömma. Det är ju fine, de som vill göra det. Men ska det bli något så måste du verkligen göra det. Stort och smått.
Och vilket år startade Lexington?
97.
Och du sålde det, var det nu i höstas va?
Nej, våren 22.
Våren 22 var det. Och lämnade det sista nu va?
Ja, i mars. Jul.
Hur känns det att ha lämnat ett sånt livsverk? Vi ska snart gå in lite mer på resan såklart. Men hur känns det nu att ha lämnat det bakom dig?
Jag måste nästan dela upp det i flera delar. För att första så var beslutet var ju svårt och jobbigt tyckte jag. Det är 25 år som jag har levt med Lexington faktiskt. Så det var, men då var det lite grann det här, hur ska vi göra, vad gör vi sen, vad blir bäst för bolaget, vad blir bäst för varumärket, vad blir bäst för oss. Jag tycker också att det var väldigt mycket med personalen, man känner ett stort ansvar för alla människor som har köpt hus och har sina amorteringar och liksom alla som vill att det ska gå bra liksom, för lång tid framöver. Så det var ju en del som var ganska jobbig när det beslutet tog. Och där var väl min man, han låg liksom ett steg före mig. Så för mig var det ett beslut om hjärna och hjärtat, av hjärnan sa ja och hjärtat sa nej. Men sen kände jag också att nej, men det är kanske dags ändå, och ungen ska flyga ur boet någon gång. Så då tog jag, han var nog tvungen att vänta på mig lite att jag skulle klara av att ta det beslutet. Så det var första delen, och det var liksom ganska jobbigt innan det beslutet tog. Sen kom nästa del, och det var ju då när vi väl hade sålt och när jag var kvar. Alla säger ju att man inte ska vara kvar, men jag var kvar ett tag. Och det gick väl bra till en början, men sen började jag känna att det inte fungerade. För det är två helt olika kontexter att driva ett bolag som är entreprenörsstyrt och ett bolag som är styrt av en finansiell ägare där det inte finns någon entreprenör egentligen. Och det blir, jag säger inte att det ena är rätt eller fel, men du hanterar eller pratar eller du gör olika saker på olika sätt i de lägena. Och det kändes inte så bra för mig, och jag tror inte att det var liksom så bra för bolaget heller. Så då bestämde jag mig för nej, nu kliver jag av. Och det gjorde jag egentligen faktiskt i julas. Det var ganska sent, och sen gjorde jag det i mars. Och när jag väl hade gjort det, då kändes det bara bra allting. Det var processen kom innan.
Men vad har det gjort med dig då? Att inte, för jag menar, fram tills nu, eller till mars egentligen, har ju du varit en viktig person. Dels för många anställda, men också ansiktet utåt för ett ganska stort företag. Det borde ju, tänker jag, min fördom göra någonting med ens signifikansbehov. Alltså du har ju varit ett rampljus på något sätt. Vilket delvis då försvinner. Hur känns det?
Jag tänkte mycket på det innan och tänkte hur stor betydelse kommer det här ha för mig egentligen.
Det är inte lika viktigt.
Kommer jag tycka att det är jättejobbigt eller kommer jag inte tycka att det är jobbigt? Ibland i vissa lägen kan jag tycka att det är jobbigt eller har varit jobbigt. Men på något sätt är det inte heller riktigt lika viktigt längre. Egentligen har det nog aldrig varit viktigt på det sättet, utan det har mer varit en konsekvens av saker som jag har gjort, eller som vi har gjort, eller som bolaget har gjort. Och jag har gillat många av de situationerna, absolut. Men jag har absolut inte gillat alla. Det har varit lite olika. Så ja, det kan kännas jobbigt någon gång. Men det känns inte jobbigt hela tiden.
Jag förstår. Ska vi ta oss tillbaka till i alla fall uppstarten av Lexington, som vi ska lägga en liten del av avsnittet på, tänker jag. Att starta igång ett företag, det är ju inte lätt för någon, och i det här fallet så skulle ni ju köpa in ett antal saker, tänker jag, för man måste ju sälja någonting. Hade ni kapital när ni startade?
Inte mycket.
Nej.
Väldigt lite.
För de som inte vet, vad är Lexington för det första?
Lexington är ett livsstilsvarumärke inom inredning och mode. Så vi har mycket bäddlinnen, frottéen, dukar, det är den största produktgruppen idag, men modesidan är mycket större än vad de flesta människor tror, så en herr- och damkollektion. Vi ser idag 20-tal länder, Europa, Kina är en av de större marknaderna också. Omsatte de siffrorna som jag kan kommunicera, 325 miljoner när vi släppte.
Men hur gjorde ni då utan så mycket pengar på plånboken? Och nu ska man börja köpa in handdukar eller vad det nu kunde vara på den tiden.
Det var väldigt konkret. Alltså jag åkte ner tillsammans med en. Vi var en grupp, så vi var några medgrundare som var med i början. Och sen de fasades lite ut under åren. Men vi åkte ner till leverantörer i Portugal. Jag åkte runt helt enkelt på olika fabriker och pratade med olika och beskrev den här idén och försökte få dem att ställa upp då. Och det handlar ju också om timing. Vid den här tiden så var det många stora amerikanska kunder i just Portugal, som är en stor textilproducentsland. Och de la stora order, så att de flesta fabriker hade ganska gott ställt och tyckte att det var intressant med någon. De såg att det fanns en potential i idén, de tyckte det var spännande, det var någon som utmanade dem. De hade råd att göra små saker liksom, vid sidan om, för att de tänkte att det kanske kunde ge dem någonting i framtiden. Mm. De som var smarta resonerade så, det var de som var smarta som vi började jobba med. Så då, det var ju tufft med betalningsvillkor och så, men de var lite mer generösa kanske med kvantiteter, minimums och så. Så att det gick liksom ur hand i mun hela tiden där i början.
Men som det är i början, att det finns ju alltid en lösning. Ibland kan det ta 1000 samtal, ibland tar det ett samtal. Men till slut så hittar man ju den fabriken som, jag vet själv när jag startade min första webbsida, en företagarsajt. Och det var ju alla webbyråer sa ju nej, för jag hade inga pengar. Men till slut lyckades jag hitta någon som kunde ta betalt i efterhand, för att de hade en tidslucka just då. Men det tog ju 45 samtal kanske.
Och det är väl det som också är grejen här, att inte sitta och tänka då att man ska göra det, utan nu verkligen ringde de här 45 samtalen. Det är det som är skillnaden för att lyckas.
Just det. Men vad var affärsidén? För det är ju väldigt Newport-inspirerat, hela upplägget som jag ser det. Eller?
Ja, inte Newport kanske så mycket, men hela amerikanska östkusten, absolut. Men Newport förklippar man så himla mycket med segling. Det är inte bara marint, utan det är ganska mycket mer än så.
Lite Hamptons och lite så.
Men också en kombination av skandinaviskt, skulle jag säga, i det där. Men det kan det nog, det har man alltid kunnat se.
Men vad var det som var liksom unikt? Vad var det du kände att här finns det luckan? Vad
var det? Det var just det här New England-konceptet vid den tiden.
Jag menar nog New England när jag sa Newport.
För det var väldigt stort då, ganska mycket trend i det just då. Det fanns många som gjorde det, framförallt i mode, men det fanns egentligen inte någon som gjorde det i inredning. Så att det fanns en lucka på marknaden med den här typen av koncept i den gruppen. Liksom. Så det var det som var grejen från början. Sen växte det ju här genom åren till att vara egentligen mer än så. Men det är absolut grunden.
Och namnet Lexington, som bara känns så rätt, det bara fanns att ta, är det?
Nej, vi köpte namnet Lexington av ett par svenskar som hade ett bolag. Vi har ingenting med det bolaget att göra och har aldrig haft. Men vi köpte loss namnet för det var nämligen varumärkesregistrerat i några klasser som vi ville på några marknader. Mm. Och vid den här tiden så tog de här varumärkesregistreringarna väldigt lång tid. De tar tid nu också, men det är otroligt stor skillnad för det är ju digitaliserat idag. Men då tog det minst ett halvår. Mm. Men i och med att vi köpte namnet så fick vi de här varumärkesregistreringarna direkt.
Just det.
Så vi kunde starta på en gång.
Smart.
Det var den ena delen. Den andra delen var att just namnet Lexington passade väldigt bra med det vi ville göra. Mm. Det finns många Lexington i USA, men det finns ett Lexington som vi refererar till. En liten förort kan man säga, till Boston. Mm. En ganska välmående, fin, klassisk New England samhälle med jättefina hus och så. Där många akademiker, professorer och så på Harvard bor där för att ta 25 minuter med bilen till Harvard Square därifrån. Mm. Och Boston är lite huvudstaden kan man säga i New England. Så att Lexington som namn stämde väldigt bra med det vi ville göra. Mm. Och dessutom var det så. Det fanns en tredje faktor i det här. Och det var också att i Lexington startade det som så småningom blev frigörelsen från engelsmännen och irländerna. Mm. Alltså independence. Det startade med en marsch från Lexington till Boston. Och alla har hört om Boston Tea Party som var resultatet av det. Och vi ville göra lite uppror. Vi ville förändra en väldigt traditionell bransch. Vi har ju inte uppfunnit påslakan. Det fanns ju innan.
Det fanns innan, ja. Mm.
Så att vi ville hantera eller jobba med det här på ett helt annat sätt. Och liksom sätta fokus på den här produktgruppen utifrån ett mer lifestyle-perspektiv och inredning och design och sådär. Så att det där namnet, det var liksom så rätt på flera olika sätt. Det kändes lite meant to be. Så blev det.
Mm. Och det finns ju en lång story att berätta från den tiden till nutid. Och vi kanske inte ska förkova oss i alla de delarna. Men om du skulle liksom se tillbaka på den långa resan som du har haft. Finns det några så här höjdpunkter som wow, det här var det som gjorde den stora skillnaden för att ta bolaget hit idag?
Det finns många olika saker och många skillnader. Men den första riktigt stora var faktiskt 2003. Och jag pratade om Tommy, min man, tidigare. Men han jobbade alltså under hela den här perioden i ett annat bolag. Han satt som vd på ett amerikanskt ägt bolag som gjorde snabbrörliga konsumentvaror. Alltså plåster och shampoo och sånt. Men när vi kom de där åren, efter de här åren så kände jag att vi kommer inte komma längre. Första tiden var det bara jag som jobbade i bolaget själv. Och sen anställde vi en säljare. Det var nummer två. Men sen kände jag att vi kommer inte komma längre om vi inte liksom, vi måste ha ett annat management i bolaget. Vi måste se till att vi har fokus på ett mer professionellt fokus på alla delar. Och då insåg jag att jag behövde in någon i bolaget som kunde vara, som kunde ta de delarna som jag inte var så stark på. Min styrka har alltid varit koncept, kommunikation, produkter, alltså hela varumärket kan man säga. Men du kommer ju ingenstans med bara det. Du måste ju ha, det är så otroligt mycket annat som du måste ha med dig också. Inte minst bygga, strategiskt bygga distributionen. Och jag har aldrig uppfattat mig som någon säljare själv. Så då försökte jag övertala honom att han skulle komma, för jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Han tyckte kanske från början att det var inte riktigt lika bra som jag tyckte. Mm. Han såg lite mer riskerna.
Mm.
Och jag såg inga risker alls. För att jag kanske var lite naiv. Jag hade tre barn, hus.
Små barn?
Ja, ganska små barn då. Vilket fall som helst så tog vi det beslutet. Så 2003 kom...
Tog ni det beslutet eller tog du det beslutet?
Nej, vi tog det tillsammans. Och då... Efter det så liksom satte det fart ordentligt.
Mm, för då var ni bara några få i bolaget.
Jag tror vi var 7 eller 8 stycken.
Ah, okay.
Och så blev det snabbt 15 och sen så, ja.
Ah. Finns det fler sådana milstolpar som att det här var avgörande?
Mm, Ja, sen tror jag nästa stora milstolpe var väl kanske när vi startade kläderna 2008 och i samband med det öppnade första butiken och faktiskt också första webbshoppen.
Ganska tidigt.
Skulle jag säga. Ja, det var tidigt. Det var inte kanske så bra, men vi gjorde det i alla fall.
Fast det var väl bra då kanske.
Ja. Ja. Så att det är väl nog de stora, tror jag, händelserna.
Hur ser du nu på det hela? Alltså sista åren, e-handeln har ju gått upp och ner såklart, hur man ser på den. Men också retail har ju haft tuffa år. Liksom. Hur ser man på det när man driver den här typen av brand?
Nej, men digitaliseringen och e-handeln var ju nödvändig. Mm. Det var ju någonting som vi tidigt såg att vi måste vara med på. Och vi var nog ganska tidiga i det. Sen var ju allting inte så bra. Liksom. Man fick ju lära sig vart efter. Men det byggde vi ju upp. Innan pandemin skulle jag säga. Mm. Och sen när pandemin kom så blev det ju ytterligare fokus på det med digital marknadsföring. Och alla de här projekten som man hade kanske tänkt skulle ta 3 månader. De fick ta 3 veckor under pandemin. Då. Och sen stängdes ju alla butikerna i Norge. Stängdes och ringde 8:00 lördag morgon och sa 12 ska butikerna vara stängda. Så det var ju väldigt omtumlande hela den där perioden då. Samtidigt som man... Alltså vi fick väl betala, men alla fick ju betala ett ganska högt pris för alla lärdomar som jag tror att väldigt många hade under den här perioden. Hur många hade Teams-möten innan pandemin till exempel. Men så går man ut på andra sidan och efter det har det ju varit kanske lite skakare. Rätt som det är så är det butikerna som är de som har dragit för att folk vill handla i butiken och e-handeln har gått ner och sådär. Så att jag tror väl att jag ser ju en framtid där de här bägge kanalerna kommer liksom att arbeta ihop på något sätt. Då. För vi vill vara ute i butik men vi vill också kunna handla hemma. Men det är lite olika situationer som avgör när vi gör det ena eller det andra.
Mm. Just det. Men när du ser tillbaka på den här resan då under 25 år. Alltså, vad är känslan du lämnar skeppet med? Är det... stolthet eller är det vi kunde gjort mer eller oj vad det blev mycket bättre än jag hade tänkt eller vad är känslan?
Nej men stolthet skulle jag säga efter att ha byggt ett varumärke. Alltså jag var aldrig stolt under de här 25 åren. Det var ju det som var lite konstigt. Ja. Jag hade inte tid med det.
Nej.
Och det fanns liksom inte i min mindset att tänka på sådana saker. Jag försökte såklart. Vi fick en del utmärkelser och sådär. Och då försöker man dela med sig till sina medarbetare och hela den biten. Men fokus var hela tiden nästa sak som man skulle göra. Och nästa projekt eller vad vi behövde göra. Är något problem som skulle lösas eller vad det nu var för någonting då. Så att liksom vara stolt över det. Nej då, jag kan inte liksom... Jag försökte nog... vara det vid olika tillfällen under de här 25 åren. Men jag kan inte säga att det var någon känsla som jag bar med mig. Utan det var hela tiden vad är nästa grej vi ska göra.
Mm.
Men nu kan jag faktiskt liksom titta tillbaka och tänka så att men oj, vi har ju faktiskt gjort det här. Nej, men jag är nog ganska stolt över det.
Mm. Vad är du mest stolt över?
Nej, men det är att byggt ett varumärke som ändå så många människor känner till och som har en sån positiv relation till. Och jag tror att man kanske inte alltid helt förstår det i Sverige heller, men vi är ju etablerade, Lexington är ju etablerat på flera marknader utanför Sverige och ett ganska välkänt varumärke i sitt segment skulle jag säga. Utanför Sverige också. Och det är jag stolt över. Och att vi har varit så konsekventa i alla år med det.
Mm. Det skulle vara spännande att stanna lite vid just varumärkesbyggandet. Både för att ni har lyckats väl med det och för att du är så intresserad av det. Finns det några sådana här key takeaways eller sådana nycklar du har känt att det här funkade ju faktiskt. Det här gjorde vi för att bygga ett varumärke som gjorde att det blev någonting av det.
Ja men det var så många under åren... Många som har frågat och ringt och vill liksom sälja marknadsundersökningar eller att du ska liksom mäta varumärkeskännedom och sådana här saker. Vi gjorde aldrig det. Vi var väldigt liksom noga med konceptet, väldigt troligt i konceptet och liksom tog bort allting som inte alls skulle kännas Lexington hela tiden. Och någonstans så handlade det om att presentera det. Och presentera saker för kunder. Och inte liksom ta reda på vad de ville ha, utan de presenterar saker som de inte ens visste om att de ville ha först de såg det i vårt koncept. Så att det har alltid varit så viktigt att är det inte Lexington eller Lexington sett så gör man det inte helt enkelt.
Mm. Och vad kommer det från? Alltså, kommer det från din intuition eller vart är basen för vad som är Lexington?
Det har nog varit väldigt mycket från mig faktiskt. Det måste jag erkänna. Sen tror jag att vi har många medarbetare och flera som har jobbat längre och som är kvar nu i bolaget och som har liksom en tradition eller en där med sig. Det innebär ju inte att du inte ska utvecklas. Alltså utvecklingen är otroligt viktig. Och den tror jag vi också lyckades med. För annars skulle vi inte ha kommit dit vi kom. Du kan inte bara göra samma sak hela tiden i 25 år. Det måste liksom hända något, men ändå kännas varumärke då. Mm. Så det fanns ju mycket som satt i väggarna när vi lämnade, absolut.
För du sitter ju även alltså, och tittar på andra bolag och du har varit med och utsett pristagare i entreprenörstävlingar och liknande. Och generellt säkert för att väldigt många entreprenörer. Kan du se på dem som inte lyckas så väl som de önskar att det finns någonting som du tycker att det här gör dem fel eller det här borde de tänka på som du har lärt dig efterhand?
Ja, alltså det behöver inte betyda att de gör fel. Det kan ju också bero på vad du vill, vad dina egna mål är någonstans då. Jag säger inte att det är fel.
Att du har ändå tänkt tanken att det här kan de nog tänka lite mer på.
Ja, det ska jag säga. Nej, men jag tror att det är många som tänker alldeles för litet. Du kan tänka mycket större. Och det tyvärr är det också en ren, lite kvinnlig entreprenörsfråga. Men jag kan inte kritisera någon för att man känner att man tycker att det är bra på den nivån. Men när man har en fungerande business, det funkar. Du har liksom inte kanske intresset av att driva upp någonting större.
Fast jag menar inte, men vad det är känner lite du liksom?
Jag kan ju se det. Jag känner att det finns ju liksom bolag som skulle kunna liksom skala upp mer om de gjorde rätt saker.
För du har ju apropå det kanske inte egentligen, men du pratat om duktig flicka-syndromet vet jag i tidigare intervjuer. Vad menar du med det?
Jo, men det är ju en typisk kvinnofälla att man liksom, så jag är jättemycket duktig flicka själv, men jag har ju liksom jobbat med det. Man vill göra allting så perfekt och bra. Och du, ibland till och med tycker att du gör det bäst själv. Men du tar på dig att göra saker eller du tycker att du ska göra grejer och sen så är du inte nöjd om du inte når 100%. Och jag själv får alltid jobba med det att jag har en tendens att om jag når 95% har jag en tendens att se de 5% som jag inte nådde istället för att se de 95 jag nådde. Och det här är lite duktig flicka syndromet.
Och kopplat till det här med stoltheten också, att du känner den först nu, tänker jag.
Ja, det är möjligt. Ja. Men just det här att du kan, ibland så kanske det är så att du ska nöja dig med de här 95, därför att det är liksom inte värt din tid och energi och fokus de sista 5. Samtidigt som jag verkligen inte gillar när inte allting är hela vägen ut, så att säga.
Ja, och det är kopplat till någon form av drivkraft också, att man vill gå all in på någonting. Så det är svårt att säga vad som är vad. Det kan vara olika faser, det kan vara olika situationer, olika roller och så vidare också. Men alltså, du måste ju hitta både att kunna gå all in utan att vara perfektionist. Där måste man ju hitta någon gyllene medelväg.
Ja, precis.
Intressant. Men du, alltså, det är lätt att prata om framgång och stolthet och topparna, men har det funnits tuffa tider, har det funnits dagar, har det funnits tillfällen där du har känt att det här går åt helvete, jag känner mig så otroligt misslyckad?
Inte att jag känner mig misslyckad, så har jag nog aldrig riktigt. Jag har liksom inte haft den typen av relation till.
Men när har det gått åt helvete då? Om vi säger
Nej, men det
har väl varit. Alla bolag har ju den
typen av stories. Jo, men vi har ju jobbat med säsonger och säsonger innebär att du får perioder när du får en ansträngd likviditet för att du ska ut med väldigt mycket pengar på en gång. Och det har ju funnits tillfällen där man liksom har känt att oj, det här kommer inte att gå. Men det där lär man sig lite sen. Det var värst första gångerna, men det lär man sig sen lite att det är så det ser ut.
Då. Hur illa var det som värst? Var det så här, nu går vi nästan i konkurs.
Det som var mest illa var faktiskt i början av pandemin. Precis i början av pandemin. För att då, i och med att det stängdes, alla butikerna i Norge stängdes, vi fick restriktioner och alla olika saker som hände, så här visste man ju inte heller hur lång tid det skulle vara. Och det var svårt att veta hur, ja, hur långt pengarna skulle räcka helt enkelt. Då. I den vevan så blev också min man sjuk. Han fick covid ganska tidigt. Och han var hemma hela tiden. Han var inte på sjukhus eller så. Men det var ganska så här hysteriskt runt i början. Så att när man pratade med någon så sa de, ja, du får inte lämna honom. Du måste vara där och ha mobiltelefonen till hands. För det kan hända. Ni behöver ringa en ambulans om en halvtimme. Det behövde vi aldrig. Men det var liksom så det var de här första månaderna. Och de två sakerna ihop gjorde ju att dels jag var jätteorolig för honom. Skulle han klara sig eller vad skulle hända med det här? Liksom ingen visste ju. Och vad hände med bolaget? Vad kan vi göra? Jag fick inte vara på jobbet. Jag var ju tvungen att vara isolerad för att han var sjuk. Det var det värsta. För då trodde jag inte att vi skulle klara oss. Men det gjorde vi. Och sen vände vi det till att ha gjort vårt bästa år någonsin.
Mm.
Men det var jobbigast. Det var det jobbigaste under de här 25 åren.
Mm. Nej, för det är som sagt, det är väldigt lätt att prata om det som är positivt. Men om du ser tillbaka återigen på 25 år, vad är det du inte har gillat med att driva företag?
Nej, men jag tror att jag egentligen har gillat det mesta. Men det som har varit som är svårast. Det handlar inte om att jag gillar det eller ej. Men det som är svårast, det är väl allting som har med människor att göra, därför att det händer saker med människor, alltså hela den här med dina medarbetare eller personalbiten då, ingen, inte någon speciell eller så, men det händer ju situationer, och speciellt under pandemin då, när jag tyckte att det var utmanande, att hålla upp engagemanget och energin, och samtidigt var jätteorolig och inte veta om vi skulle klara oss. Och sen också inte riktigt ha förståelsen då. För alla tittar bara på sig själva under den perioden och var rädda för allting. De var rädda för att åka tunnelbana, var rädda för. Det var ju också vissa restriktioner som man skulle rätta sig efter. Mm. Absolut. Men den utmaningen med allt vad det innebär tyckte jag nog var jobbigast faktiskt.
Mm. Men om vi tar då, du har byggt det här bolaget 25 år, omsätter så mycket, ett fantastiskt varumärke. Det är ju inte alla som snyter ur sig det i en handvändning. Väldigt många som vill bygga stora växande bolag, men väldigt få som gör det. Vilka superkrafter kan du se så att det här var ändå egenskaper jag hade som gjorde att det här blev möjligt?
Personligen menar du?
Mm.
Nej, men jag är väldigt envis. Mm. Och envishet kan också vara en styrka, en väldigt styrka. Är också rätt fokuserad. Jag tror jag har svårt, när jag har någonting som jag liksom tänker på, då vill inte jag lämna det, utan då vill jag liksom köra på. Jag gör alltid alla saker som jag tänker att jag ska göra. Ibland behöver man lite ställtid för att liksom ta rätt beslut eller göra rätt saker. Det får man acceptera, tror jag, att det ska vara så. Men jag tror att jag såg hela tiden mål framför mig. Men när jag kom till målet så hade jag redan formulerat om ett nytt mål.
Innan du kom till målet?
Innan jag kom till målet. Så att det där med stolthet att göra, att nå målen, då hade jag redan lämnat det när jag hade
mentalt hade du gjort
mentalt,
det innan.
Så var jag redan någon annanstans.
Mm.
Och det är väl det som är drivkraft.
Mm. Och har du alltid haft den? Alltså, sen när du var 12 år gammal, hade du samma drivkraft då?
Ja. Jag har alltid haft den drivkraften.
Det är väl något jag var tacksam för då, tänker jag.
Jag har inte tänkt på det på det sättet, men när jag tänker tillbaka så inser jag ju att jag har alltid haft den drivkraften och gjort ett massa olika saker innan.
Men är det en del av din personlighet eller kommer det från uppväxten på något sätt? Vad tror du själv?
Jag är nog mer präglad av min uppväxt än vad jag kanske själv förstod, men det kommer nog också väldigt mycket från min person. Jag har inga syskon, så jag kan inte jämföra med om jag skulle säga att vi hade blivit olika sådär. Men
Men dina föräldrar då, begränsade de dig eller liksom gav de dig vingar?
De gav mig vingar.
Väldigt. På vilket sätt?
Mycket vingar. Jag fick i princip göra vad jag ville som var liksom kreativt. Och det fanns inga, allting sånt. Jag uppväxte i ett hem där ena delen, min mamma var väldigt kreativ. Inte konstnärlig men kreativ. Så allting som hade med textil och allt sånt där. Jag sydde och stickade och målade om rummet och alltså gjorde alla såna där olika saker väldigt tidigt. Samtidigt som vi då hade ett möbelsnickeri i källaren. Min farfar var en tarsiamöbelsnickare. Jag har dock aldrig träffat honom. Jag gick bort mycket tidigare innan jag föddes. Men han var med och startade NK-verkstäder och sådär. Så vi hade alla maskiner och all trä och allt sånt där i källaren. Och sen hade jag alla mjuka saker en våning upp. Och jag trodde att alla hade det så. Jag liksom rörde mig fritt däremellan och gjorde väldigt mycket saker. Det var fysiskt. Sen mentalt så tror jag att det var faktiskt så här att när jag var 7-8 år. Då fick min pappa veta att han hade 6 månader kvar att leva. Han hade cancer. Han levde ganska många år, 7-8 år, mer än det sen. Men det gjorde, han var rätt mycket äldre än min mamma. Så jag tror att det gjorde att det blev ganska präglat hemma. Var att man skulle ta vara på att man skulle göra saker. Min mamma studerade så hon bodde inte med oss under flera år. Hon kom hem på helgerna bara. Men allting var väldigt liksom, alltså man måste ta vara på möjligheterna att göra saker. För man vet inte vad som händer i livet. Fast det visste inte jag då. Det var ingen som talade om det för en nioåringen. Men jag blev präglad av det.
Det jag tycker är väldigt spännande när jag lyssnar på entreprenörer som har byggt stora bolag, för det handlar ju om tur ibland, det handlar om timing ibland, det handlar om hårt jobb som du har varit inne på, att få saker gjorda. Men hos vissa upplever jag också att det handlar om någon form av konsekvens i hur man lever sitt liv, att man har vissa typer av vanor som gör att man ger sig själv förutsättningarna att prestera. Har du några sådana här saker som har hjälpt dig att få saker gjorda, att få saker att hända?
Ja, jag är en listmänniska.
Ja, vad innebär det för dig?
Jag skriver upp på lister eller idag kanske mer sådana här festisar på skärmen liksom. Så, men i alla fall vad jag behöver göra liksom. Och så fort det är någonting som jag håller på med något, det är alltid när man håller på med något som det andra dyker upp, då skriver jag upp det. Och sen sen ser jag till att de sakerna blir gjorda helt enkelt. Jag tror det är en nödvändighet när du startar bolag framförallt, även senare, men i början när du är själv, så det finns ju inte någon annan. Det finns ingen som kommer att ringa det där samtalet eller göra de här grejerna om du inte gör det själv. Mm. Det dröjer ju ett tag i din resa när du har en organisation där du kan delegera vissa saker och följa upp och se till att det händer och sådär. Men då har du ju en ny typ av lista. Mm. För då ska du följa upp det eller stämma av med den eller vad det nu är.
Men hur vet du vad som är viktigt på din lista? Om du bara
det är ganska osorterat. Ja. En del är ju viktigt och andra saker är absolut mindre viktigt. Mm.
Vad gör du först?
Men jag är en sån här person. Om jag ska ta mig an med lite större sakerna, då vill jag liksom städa skrivbordet först. Alltså, eller pricka av de här små grejerna på listan och skapa mig någon slags utrymme. Ibland är det jobbigt för att det tar lite för lång tid då innan du kommer till det du vill göra. Men jag tror att det är det som också kallas lite ställtid. För att någonstans så bearbetar du under tiden det här som är lite större och svårare eller om du ska angripa eller göra någonting med eller vad det nu är. Under tiden som du klarar av de där mindre sakerna. Så du är lite mer färdig när du kommer till de stora.
Just det. Så du kan lägga all energi lite på det. Men för det jag upplever som din superstyrka då, envisheten att få saker att hända. Jag upplever att du säger att det kommer lite av sig själv, men alltså, det måste finnas tillfällen när du känner att jag har ingen lust med det här. Jag känner det inte alls för det. Hur tar du dig över de platåerna?
De har alltid varit för mig så att att det blir ännu viktigare att göra de sakerna som jag inte har lust med. Ja. För att jag tycker att det är så obehagligt att ha den där känslan i mig att det här är något som jag vet att jag borde göra men som jag inte gör.
Den är ännu värre för mig än
att göra den. Men där tror jag att man är väldigt olika faktiskt. Mm. Men den är stark för mig.
Mm. Men svårt då att gå från, dels lite duktig flicka kanske, jag säger inte att du var det nödvändigtvis, men att gå från att vara van att få saker gjorda till att bygga ett företag där man måste delegera och inte egentligen göra någonting själv. Hur tog du dig från det ena till det andra?
Nej, men det är väl det som är lite också ett entreprenörsstyrt bolag. Jag tror aldrig man släpper den där delen helt och hållet. De flesta entreprenörer gör inte det. Och det är sånt där som man ibland kan bli kritiserad för. Jag kan hålla med till viss del, men samtidigt gör det inte, därför att jag tror att också, inte bara i mitt fall utan i alla fall där det finns starka entreprenörer, du bör titta på de här också riktigt stora bolagen vi har idag, de har svenska startade entreprenörsstyrda bolagen, där har entreprenören stor betydelse vad han eller hon tycker eller liksom i vilken riktning det ska vara.
Men det är ju en sak menar jag, men att göra saker i vardagen är ju en annan sak.
Man gör ju inte alla saker själv, men jag skulle nog säga att vissa beslut kommer inte att tas som man vet att den entreprenören inte tycker att det här är rätt riktning då. Så att det kan absolut vara en svaghet, men jag skulle nog ändå hävda att det faktiskt är en rätt stor styrka i det där ändå. För sen blir det något helt annat när du går över i en annan kontext. Mm. Och då måste du hitta de här kulturbäraren eller ledningen eller liksom på andra sätt. Och det är ju inte fel, men det är ett helt annat sätt att driva det.
Kanske inte hade varit kul för dig, nu spekulerar jag hej vilt här, men om bolaget omsätter 5 miljarder och fanns i alla världens länder och allt skulle vara strukturerat, mallstyrt och metodstyrt, då kanske inte du skulle älska att vara vd.
Nej, det tror jag inte. Men jag tror inte heller att det kanske skulle varit lika bra.
Nej.
Men å andra sidan så hade det kanske varit större. Det är ju svårt att säga vad som är rätt eller fel.
Ja, och stort och bra. Alltså,
vad är rätt väg? Eller, och vad är värdet egentligen? Och sådär. Det beror ju alldeles på vad du har för mål.
Mm. Exakt. När ni startade Lexington, vad var målet, slutmålet?
Vi gjorde femårsplaner har vi gjort hela tiden. Så vårt mål var egentligen, alltså det var inte så att vi skulle ha 5 år och sen skulle vi sälja och 5 år och sen skulle vi sälja. Utan vi var 5 år, då ska vi nå det och så 5 år ska vi nå det. Så att målet var väl att bygga ett starkt varumärke som blev livskraftigt och kunde stå på egna ben för lång tid framöver. Jag brukar alltid nämna Rolex som jämförelse, för jag tycker att de har gjort många saker som har varit väldigt bra. De har liksom adderat saker så att det känns som det händer någonting. Samtidigt så är det klassiska eller det genuina. Sen finns det mycket annat också som kanske är lite för mycket för min smak. Men det är ändå ett varumärke som känns som det alltid kommer att finnas. Det var väl så den känslan jag ville gärna nå med Lexington, att det alltid skulle finnas. Så fanns en kvalitet i det.
Ni gjorde ju en börsintroduktion och sen köptes det ju ut från börsen av de som äger bolaget nu. Mm. Vilket innebär att ni har ju gjort exits. Jag vet inte om det har varit 1 eller 2 steg, men skitsamma egentligen.
Mm.
Hur känns det liksom att också vara, vilket jag hoppas då, ekonomiskt, ha en ekonomiskt trevlig tillvaro? Hur viktigt har pengar varit för dig?
Det har inte varit viktigt överhuvudtaget någon gång. Pengar har varit medel för att kunna göra saker.
Mm.
Jag hade vissa mål från början, eller önskningar. Jag ville gärna kunna hjälpa våra barn lite grann. Jag ville gärna kunna att de skulle kunna få studera det de ville. Och den typen av saker har funnits där. Men jag har liksom aldrig haft något annat behov. Utan där har pengar mer varit ett medel. Att först för Lexington att få det att växa och sådär. Nu är det väl mer... Alltså jag tänker faktiskt inte alls på det på det sättet. Nej, jag är så ointresserad av det. Men nu är vi i en annat läge när vi är lite för mycket ointresserade. Vi hade nog mått bättre av att vara lite mer intresserade skulle jag säga. Men nu vi har lite investeringar. Jag tittar lite på andra bolag och gå in. Det tycker jag är superkul. Så att det är klart att det ger möjligheter. att vara med och göra saker.
Mm. Ja, kul.
Och det tycker jag, det är väl det som är roligt.
Finns det en
entreprenörsidé? Man kan bara vara mätt och må bra liksom.
Ja, absolut. Men finns det en entreprenörsidé till i dig?
Ja, kanske. Fast inte i samma skala som Lexington.
Har du något på gång?
Ja, lite grann. Vi får se vad det blir.
Inget du kan säga.
Nej. Men, och sen håller på som sagt och vi har redan några investeringar att titta på lite olika bolag hela tiden och vara med och kanske stötta några andra entreprenörer på deras resa och sådär.
Vilka har ni gått in i?
Sen var sen tidigare, vi har delar i Frank Dandy som är kalsonger och sen ett bolag som heter BEMS som gör IKEA, så Föredrag Verdein är stor ägare där. Mm. Liten ägare bara, men jag sitter med i styrelsen och ja, det är en rolig resa.
Mm. Kul, spännande. Mm. Jag ska verkligen säga grattis till en fantastisk prestation. Men det ni har byggt upp, det är ju helt magiskt. Alltså det är få som har lyckats med det. Jag blir ju otroligt både peppad och inspirerad av det. Jag tycker verkligen att du ska fullt ut öppna upp hjärtat för stolthet.
Ja, jag ska försöka jobba på det.
Ja, men gör det. Men om vi ska sammanfatta vårt samtal. Många som lyssnat på det här driver ju företag men har inte liksom lyckats bygga den typen av bolag som du har gjort. Ska vi sammanfatta det i någon form av, det här vill du skicka med till dem?
Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att fokusera. Så under resans gång så kommer det alltid så mycket erbjudanden och idéer och allt möjligt som dyker upp, som är frestande att liksom hoppa på. Mm. Jag säger inte att man inte ska ändra inriktning om man känner att man är inne i en återvändsgränd, för det tror jag att det är bra om man gör. Men samtidigt så måste du vara lite noga med vad du lägger din energi och tid på och inte splittra sig för mycket. Och sen är det igen det här att göra sakerna. Alltså, du måste se till att saker och ting blir gjorda. Antingen själv eller om du har en organisation. Att du ser till att det går åt rätt håll och du följer upp och liksom hela den här biten. För annars så kommer man ingenstans. Och sen tänka lite större. Mm. Våga tänka större.
Mm. Och handlar inte det, i alla fall för mig handlar det mycket om att umgås med människor som tänker stort. Då kommer det lite på automatik på något sätt.
Jo, jag tror att det är väldigt viktigt det här. Jag tror att det är superviktigt att träffa andra entreprenörer. Mm. Och man får väldigt mycket liksom inspiration. Mm. Och sen titta på vad andra gör. Du behöver inte följa någon, du behöver inte vara samma bransch. Jag tror att just de här bygger bolag. Det är som en trappa med trappsteg och du kommer till ungefär samma trappsteg oavsett vad din verksamhet eller ditt bolag är. Det spelar inte så stor roll, men det kommer till olika nivåer när det gäller organisation och hur du ska styra upp det och sådär. Mm. Och där kan man ju ta ganska mycket inspiration och lärdom av vad andra har gjort.
Mm. Men jag vill passa på att säga stort tack till dig Kristina för att du ville vara med i Ordinary People Who Do Badass Things.
Tack för att du fick komma, jättetrevligt.
Och tack till dig som lyssnar. Missa inte våra systerpoddar Business Hacks och Starta Eget-podden. Stort tack för att du lyssnade. Tack för idag. Hej då.